Du lyssnar på Tyrannens tid av Magnus Westerbro, uppläst av mig, Thomas Bolme. Detta är en berättelse om att leva i skuggan av ett krig. Men det är också en berättelse om att leva under ett förtryck som gör att det där kriget kan pågå år efter år mot allas vilja, eller mot de flestas vilja, mot till sist nästan allas vilja utom en. Konungens. Han som inte tycker sig behöva svara inför någon annan än Gud. Kriget och förtrycket. De båda förutsätter och förstärker varandra. Och längst ner finns människorna som försöker härda ut och leva ändå. Som kommer att krossas eller knäckas. Eller trots allt och mot alla odds leva ändå. I krigets och förtryckets tid. I tyrannens tid. Inledning. Sverige vid avgrunden. När bönderna rider till den i all hast inkallade riksdagen har flera av dem fått med sig ett klart och tydligt budskap från sina grannar där hemma. Hur ni än gör, vad som än krävs, återvänd med löfte om fred, annars slår vi ihjäl er. En riksdagsman, en bonde från Västmanland, behöver lämna riksmötet som pågår i veckor för att lösa en akut fråga på sin gård. Men så fort han kommer fram kastar sig grannarna över honom och frågar: "Nå, vilket besked har du med dig om freden?" "Intet", svarar han. Då blir han misshandlad och tvingad att återvända till Stockholm. Så illa är tillståndet i Sverige i slutet av detta nådens, eller ska man säga onådens år 1713. Runt om i riket ser man ett elände som sällan skådats, som kanske aldrig förr har drabbat landet. Så säger många i varje fall. Ett mannaminne är inte så långt, det medges, men ingen kan påminna sig något liknande. Ett förödande pestutbrott har precis klingat av, efter att ha krävt långt mer än 100 000 döda. Samtidigt är kriget inne på sitt 14:e år. Och de tidigare årens segrar har bleknat till glömska. Detta år har dessutom ännu en armé gått förlorad. Närmare 16 000 unga män som under enorm möda samlades ihop för att ersätta de som försvann i Poltava har slukats av mörkret. Hur ska man någonsin kunna ersätta dem? Och inte nog med det. Den svenska stormaktens en gång så värdefulla provinser på andra sidan Östersjön har fallit en efter en. Nu tränger ryssarna till och med in i Finland, den östra riksdelen. Den retirerande svenska armén har precis bränt ner hela Helsingfors för att försena den ryska framryckningen. Och kungen själv. Karl den 12:e. Han som en gång slog världen med häpnad med sina enastående segrar, som då tycktes nära att lägga hela Europa under sig, som en tid spåddes kunna avsätta såväl påve som kejsare, han har inte synts till på åratal. Många tror att han är död. Några vet att han lever och är i förvar hos den turkiske sultanen. Vissa av dem befarar å andra sidan att han har blivit vansinnig, bruten av sina många motgångar. I Sverige sprider sig protesterna. Sommaren 1713 kommer rapporter om fogdar som jagas när de ska kräva in skatt, som hotas till livet av bönder med musköter, om bönder som dunkar vassa spjut i väggen ovanför fogdarnas huvuden. I Bergslagen drar en dräng vid namn Magnus Ekeblad omkring och berättar att han med egna ögon såg kungen falla i Poltava. Och inte bara det. Han säger att läget är hopplöst. Att såväl danskar som ryssar när som helst kommer att landstiga. Och att det därför inte är någon idé att göra motstånd längre. Kriget är redan förlorat. Den 31 augusti detta dystra år fattar prinsessan Ulrika Eleonora pennan och skriver ett brev till sin storebror kungen.